Fantastisk kallelse. Och som jag förstår den här boken så tror jag att detta kommer att ske inom historiens ram, så att säga. Innan vi kommer till himmelen så kommer Gud att visa att han har inte misslyckats med människan, utan att han är kapabel att göra med henne allt vad han har tänkt att göra med henne. Då vill jag gå idag vidare lite grann och tala om utifrån första Moseboken, den där versen som jag nämnde förra gången också, som är, jag skulle kalla den för historiens ryggrad, så att säga. Det är en vers som är grunden till allt som sker i världen, till allt som sker i historien och genom alla tider, och kommer att vara den egentligen, den, vad ska jag säga, motivet som styr allt som sker i världen fram till Jesus kommer tillbaka och avslutar allt. Det är första Moseboken 3:15, och det står skrivet så här: när ormen eller djävulen lurade människa att bli olydig Gud och lyssna mer på Gud än på, eller lyssna mer på honom än på Gud, så uttalar Gud någonting här och säger så här till ormen: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Som jag förstår Bibeln så är allt som pågår i historien grundat i det här, så att säga. Eller härifrån kan vi förstå allt vad som pågår. Det finns en evig konflikt. Inte i evighet, men evig i den bemärkelsen att så länge historien kommer att finnas, det jordiska, så kommer det här att historien och världen att präglas av den här konflikten. Det är egentligen med enkla ord sagt krig mellan Gud och Satan. Mellan det goda och det onda, som man skulle enkelt kunna säga. Och det som jag tänker bara göra här idag, det är att genom, utifrån Guds ord visa hur detta har uttryckts genom historien. För att vi ska förstå lite grann, jag tror det är väldigt viktigt att förstå att världen går genom de här saker. Med jämna mellanrum kommer den här konflikten till sin, till större och större dimensioner, så att säga. Och den går åt ett håll, det är att båda saker kommer att nå sin kulmination. En gång i tiden, en gång i historien. Och då vill jag väldigt sakta bara läsa här en grej som jag tror är väldigt viktigt. Kvinnans säd, det fattar vi, eller förstår vi allihopa, det handlar om det. Det är den Guds linje i historien. Det är den linjen som Gud jobbar med. Det är människan. Okej. Och ormens säd, det är ondskan som Satan jobbar med, så att säga, och uttrycker sig eller verkar i världen. Det som Gud gjorde när Jesus Kristus kom till jorden, det är att Gud uttryckte sig i sin fullhet i sin son. Han visade hur människan kan vara när hon är totalt behärskad av Gud. Så egentligen går hela kampen i historien om en enda sak. Det är strid om människa. Vem ska hon vara underordnad? Vem ska vara herre över henne? Och beroende av vem hon ger sin vilja till, så beroende av detta kommer att visa sig om hon uppfyller sitt syfte så som Gud tänkte, eller om det blir så som fienden tänker. Men det är strid kring människa. Och jag kommer snart läsa en vers som bara förklarar det ännu mer. Men jag skulle vilja säga så här nu. Hoppas ni förstår vad jag säger nu, därför det är viktigt. Så som Gud strävar efter att uppfylla allt vad han har sagt, profetiska ord, i sin fullhet, fulla mått, så vill fienden också uppfylla sina tankar med människan och världen till det fulla måttet. Gud uttryckte sig i Jesus Kristus i fysisk varelse, i en människa. Djävulen vill uttrycka sig också i antikrist. Och det kommer helt i slutet, nu kommer jag att säga bara lite grann om det. Men det här, jag vill bara definiera hur det här, eller beskriva lite grann hur det här ormens säd eller Satans verk funkar i världen. Hur kan djävulen bli en offentlig person? På vilket sätt vill han åstadkomma det? Och då skulle jag vilja citera en klok man som jag tycker var klokt sagt. Han säger så här, att det sättet på vilket djävulen vill bli en offentlig person, det är genom olika lagar, konstitutioner, konstellationer, olika uppsättningar av regler och lagar som har en bestämmande roll och som får sin makt genom lagstiftning. Okej. Jag tror att om vi tittar på det vad som sker idag, det är lätt att förstå faktiskt att det funkar på det här viset. Vi har så kallade sekulariserade värld som försöker utföra och stadfästa så att säga, eller ge lagar som helt enkelt bekämpar Guds syfte med människan. Och det är det här som där striden pågår hela tiden. Nu lever vi i en sen tid, så att säga. Vi lever i en tid som är mycket senare än för 3-4 tusen år sedan, eller hur? Som betyder att båda de här linjerna strävar efter det där fulla uttrycket. Som då betyder att konflikten mellan de två kommer att bli tydligare, tydligare och starkare och starkare. Och det här är Bibeln fullt av förebilder. Så nu kommer att nämna kanske 7, 8, 9, 10 exempel från Bibeln där den här kampen kommer till en viss fullhet så att säga. För 2000 år sedan var fullheten sådan kanske. För 1000 år sedan var, eller för 2000 år sedan var det större i Jesus och det som hände på den tiden. Och ju mer vi går mot slutet av historien desto mer växer den här konflikten och blir tydligare och tydligare. Och innan jag bara går vidare så vill jag bara läsa från Andra Moseboken också, kapitel 4. För att se, jag kommer snart till den här texten igen, men jag vill bara läsa den. Vers 23, när Gud kommer till Farao som är då representant för den här andra sidan så att säga, för ormen sed. Då säger Gud till Mose att gå till Farao och säga till honom följande ord. Han säger så här, verserna 21 och 20, till 23 i kapitel 4, Andra Moseboken. Herren sa till Mose, när du kommer tillbaka till Egypten, se då till att du gör alla de under som jag har gett dig makt att utföra inför Farao. Men jag ska göra hans hjärta hård så att han inte släpper folket. Du ska säga till Farao, och här är det själva saken vi pratar om. Du ska säga till Farao så här. Så säger Herren, Israel är min förstfödde son. Israel är min säd. Israel är min son. Och jag har sagt till dig, släpp min son så att han kan kolla Guds tjänst åt mig. Så här ser vi, jag läser snart resten av vers. Gud förklarar för denna, om jag säger så här, antikristliga världen eller sekulariserade värld som inte vill tro på Gud. Han förklarar för själva ledaren för den världen så att säga på den tiden att människan som skapelse är Guds egendom. Okej? Okay? Och Gud säger, lyssna, Israel representerar hela mänskligheten. Jag har släppt honom eller lett honom att komma till Egypten som representerar den antiguda världen så att säga. Och jag säger till dig Farao, det är inte du som äger folket. Det är jag som äger människa. Och jag säger till dig, släpp människan, släpp min förstfödde för att hon är skapad för att tillbe mig och inte tillbe dig. Okej, okay. Och då säger Gud vidare till honom. Men om du anser här redan profetiskt, men man skulle kunna också säga så här, men jag läser som det står skrivet. Men du vägrade att släppa honom och därför ska jag döda din förstfödde son. Okej, nu vet vi allihopa att förstfödde sonen i Bibeln, det betyder oerhört mycket. Hela min framtid, familjeträd och alltihopa beror på den där förstfödde sonen så att säga och sönerna som föds. Så Gud säger, lyssna Farao, du representerar ormens säd. Och min son Israel representerar kvinnans säd. Jag är Gud och skaparen, men du har tagit makten över den som tillhör mig. Och nu säger jag till dig, om du inte släpper honom så kommer jag att döda din avkomma. Är ni med? Okej. Okay. Så striden är otroligt, otroligt hård och stark. Och nu vill jag nämna typologiska, så att säga, de exempel från Bibeln där det här striden från själva början, när människan föll i synd och gick ifrån Gud, det börjar uttrycka sig. Och den första situationen är i första Moseboken kapitel 6, Noa och hans tid och syndafloden. Och lyssna nu vad som står skrivet där. I vers 5 och vidare står det skrivet så här: och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då sörde Herren att han gjorde människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. Och så sa han: människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jordens yta, både människor och djur och allt vidare. Och sen står i vers 8, men Noa hade funnit nåd i Herrens ögon, inför Herrens ögon. Så, vi ser att hela världen i stort sett löper efter ondskan, efter ormen säd, om jag ska uttrycka så. Men Gud hittar en person som håller sig hos honom och som tror på honom, som gör vad Gud vill. Och då säger Gud, okej, konflikten är nu så stor och ondskan är så stor att jag måste gripa in. För att ormen säd, kom ihåg första Moseboken 3:15, att Gud sa till ormen: ja, han kommer att krossa ditt huvud. Och det är självklart om Jesus. Men inte bara Jesus, utan hela kvinnans säd har makt att krossa ondskan. Och så säger Gud, men du ska bita honom i hälen. Så ondskan har i världen en viss frihet, så att säga, att skada människan och skada mänskligheten. Och det har den i det måttet som människan tillåter henne. Okej. Okay. Så, vi har den första stora konflikten och Gud säger, jag ska utplåna ormens säd, inte för alltid. Men just i den situationen är det så mycket ondska så att jag måste faktiskt gripa in. Men jag har hittat en man som är efter mitt hjärta och genom honom vill jag skapa en ny mänsklighet. Det är första konflikten och vi vet hur det slutade. Nu börjar även vetenskapen nappa på att syndafloden är en verklighet eller var en verklighet. Och det kommer mer, det kommer mer. Gud har tålamod och det kommer att visa sig alltihopa så småningom. Andra situationen efter en tid, jag vet inte hur många år, jag har inte forskat i det, men kanske några hundra år. Så kommer människan igen, driven av djävulens löfte om att hon kan bli Gud. Det är det här som driver den sekulariserade människan. Då bygger hon Babels torn. Och så säger hon, låt oss bygga ett torn som ska nå upp till himmelen. Väldigt ambitiöst. Sätta sig på Guds tron egentligen. Det sa djävulen på ett ställe. Han säger, jag ska bygga min tron ovanför stjärnorna. Där Guds tron också är. Och då börjar de bygga där tronen. De säger, låt oss skaffa ett namn åt oss själva. Okej. Okay. Och då kommer Gud igen ner och förvirrar deras språk, eller människornas språk, för att hindra ormens säds ambition att redan då ta makten över världen. Babel betyder bland annat, är någon som vet? Betyder, det betyder förvirring, eller det betyder ännu mer än det, och vi ska titta här. Det betyder att, men förvirring, okej, vi stannar där. Ja. Och då är det andra historiska konfrontation mellan de här två säden. Okej, vi går vidare. Tredje stora, det är Egypten. Farao är Gud. Och bara för er kanske som inte har läst eller hört det, ni vet att själva titeln kung i mänsklighetens historia är mer än bara en liten position som, okej, okay, man är kung och där. Utan kungen var genom historien en person som förenade himmelen och jorden. Så kungen var alltid proklamerat till sist som en gudomlig varelse. Och det finns fortfarande, jag tror att japanerna gav upp den tanken när de förlorade andra världskriget. Och då sa kejsaren, deras kejsare, att jag är ingen gud längre. Det var på tiden att inse det. Men i alla fall i Egypten så har vi någonting, då har vi där konflikten i ännu större omfattning. Vi har ett helt land, ett helt rike, en hel värld som går djävulens erbjudande den vägen och tror att de kan bli gudar utan Gud. I kapitel 5 i andra Moseboken så läser vi intressanta verser och det står skrivet så här. Nu skickar Gud Mose till farao och säger, hör du, det är jag som är Gud och inte du. Och han säger till honom, därefter, första två verser, gick Mose och Aaron till farao och sa, så säger Herren Israels Gud, släpp mitt folk så att de kan hålla högtid åt mig i öken. Men farao sa, vem är Herren? Vilken Herre pratar ni om? Jag vet bara om en Herre och det är jag själv. Okej, okay. Och då säger han, ska jag lyssna på honom och släppa Israel? Jag känner inte Herren och jag tänker inte släppa Israel. Okej, okay. Så ni ser där konflikten blir mer och mer synlig, det blir mer och mer konkret och i den situationen så blir det så att det blir en otrolig konfrontation mellan det här systemet där Gud inte finns så att säga och människan försöker bli Gud. Det blir en otrolig konfrontation. Farao, vi kommer i slutet av predikan om jag hinner säga varför det blir så, vad är det som sker. Så Egypten är tredje sak. Jag går vidare. Persien i Esters bok. Om vi går vidare till Esters bok i kapitel 3 så ser vi också samma utveckling. Vi ser en man som heter Haman och som har otrolig makt. Han verkar bakom kungens rygg så att säga i bakgrunden som det brukar vara i världen. Vi tror att de här presidenterna är några mäktiga män, de är pajatser. Ingen amen på det här. Ja, ni vet, men det finns alltid bakom dessa så kallade kungar folk som ser till dem vad de ska säga, när de ska säga, hur de ska säga. Haman var en affärsman som hade så pass mycket pengar så att han sa till kungen, Ahasveros, jag kan ge dig 10 ton silver eller hur mycket det var, 10 000 talanter med silver om du tillåter göra mig vad jag vill göra. Vad är det som han ville göra? Jo, det som retade honom, Haman, som hade 10 söner, förresten, Hitler hade också 10 tjänare som blev hängda, precis som Hamans 10 söner, bara en liten sån där parentes. Haman retades av att Mordokaj, som var Guds barn, inte böjde sina knä för honom. Och Haman sa, hur vågar du inte böja dina knä för mig som har all makt i det här riket? Och då står det skrivet att Haman bestämde sig att inte döda endast Mordokaj utan hela judiska folket. Det är så ovanligt godetid. Eller hur? Ormen sed reser sig upp och bestämmer sig att döda, utrota kvinnans sed, det vill säga Guds familj, totalt från jorden. Okej. Okay. Då finns det en otrolig konfrontation där och jag läser bara en mycket fin vers. I kapitel 6 och vers 13 så blev det omständigheterna blev lite precis när Haman byggde påle att hänga Mordokaj och alltihopa. Så händer det lite grann någonting där som det brukar vara när Gud griper in. Och det som sker då det är att Haman plötsligt ser att han inte bara kommer att kunna göra det, att han inte kommer att kunna göra det, utan han ser att hans liv är i fara. Och hans perversa hustrun ser något väldigt klokt i honom. Kapitel 6, vers 13. När Haman berättade för sin hustru Seresh och alla sina vänner om allt som hade hänt honom, sa hans rådgivare och hans hustru till honom så här. Om Mordokaj som du börjat vackla för är av judisk börd så förmår du ingenting mot honom. Han kommer att bli ditt fall. Okej? Okay? Goda nyheter. Vad sa Gud i 3:15 i första Moseboken? Du kan bita min säd i hälen, men ditt huvud är redan krossad. Du kan aldrig vinna över kvinnans säd, du ormen. Älskar att ni ropar amen och halleluja och allt annat. Halleluja. Håkan, det är okej. Och det är en annan situation i världen. Vi går vidare. Vi går till, det var under Persien. Låt mig bara säga en parentes här. Varje gång, hör mig nu vad jag säger. Varje gång när ett stort rike lyckas etableras på jorden. Varje sånt rike är bara ett exempel på ormens säds försök att sätta sig över Gud. Okej, okay, går vidare. Vi går till Assyrien då. I Jesaja 36 läser vi om assyrisk kung Sanherib som också reser sig över Gud och ser till exempel såna här ord som då får Gud att resa upp profeter och allt annat. Ni vet, varje gång när ormen säd börjar forma sig till övergripande makt på jorden, det är då Gud brukar göra någonting. Och det märkliga är det att Gud gör alltid, aldrig det genom stora arméer eller något annat, utan han gör alltid med något väldigt lite. När hela Babylon reser sig upp, eller hela romerska riket reser sig upp, så säger Gud, okej, nu ska vi fixa dem. Ja, jag föder en bebis. Ja, men Gud, vänta lite grann. Vadå bebis? Ser inte du vad som pågår? Jo, jag ser. När odjuret reser sig upp, vem skickar Gud mot odjuret? Ett lamm. Amen. Kan ni se det där spelet i Spanien med oxar eller vad heter de där? Och så kommer en oxe där som... Och sen kommer ett lamm och ska strida mot den. Härligt, eller hur? Så Sanherib talar högmodigt om Gud och bespottar Gud och säger till Israel bara när han går mot Jerusalem, lyssna, ni har ingen chans. Inga andra gudar har kunnat stå emot mig. Hur ska då Herren rädda er? Han är bara en av de andra gudar. Och Gud rätas lite grann när människa sätter sig över honom. Och då säger Gud till honom i 37 kapitel. Så här, eller i kapitel 30, ja, 37 verserna 23-24 i Jesaja. Då säger Gud till honom så här. Vem har du hånat och hädat? Mot vem har du höjt din röst? Och högmodigt lyft din blick? Ja, mot Israels helige. Genom dina tjänare hånade du Gud när du sa att jag ska med mina vagnar besegra. Så står det skrivet att när Sanheribs högmod var så stor att han bespottade Gud, så sände Gud en ängel och fixade hela armén på en natt. Okej, låt oss gå vidare. Hänger ni med här, eller? Babylon, vi går till Babylon, nästa stora riket. Vi har Nebukadnessar som kanske är en av de tydligaste typer på antikrist. Nebukadnessar står där i kapitel Daniel 3, kapitel 3-7 och tittar på stora Babylon och säger, där har jag byggt till min egen ära. Och han är Gud. Han är Gud. Och Gud skickar profeten Daniel en liten man som i babyloniska riket, även att han var godkänd som profet. Han skickar till honom och säger, lyssna Nebukadnessar, nu har du kommit till fullheten av fräckheten. Nu måste jag göra något med dig. Du kommer att bli en oxe och inte en människa längre. Och Gud besegrar ormen säd genom en profet. Och Nebukadnessar förvandlas till ett odjur. Och han erkänner till sist och säger, nu fattar jag att Gud, endast Herren är riktig Gud. Men det hjälper inte mycket honom. Därför att i kapitel 4 befaller han att det ska göras en stor staty. Där alla ska komma och böja sina knä för den staty som är han själv då. Och då blir det några av kvinnans säd, 4 ungdomar. Och på den tiden nu är de lite äldre. Och de vägrar att böja sina knä för ormens säd. Och då säger Nebukadnessar, men då kastar jag er i elden så att ni vet vem jag är, att jag har all makt på jorden som ni ser. Och de säger till honom en mycket enkelt svar. Daniel och hans vänner Meshach, Shadrach och Abednego säger, lyssna kungen, vi vet att vår Gud kan rädda oss. Men om han inte gör det, av någon anledning väljer att inte göra det, så böjer inte vi våra knä för dig. Därför att du är ormens säds barn. Och vi är födda av honom som har skapat oss. Men otrolig konfrontation. Efter Babylon så kommer vi vidare till Rom. Romerska riket. Vem är Gud i Rom? Kejsaren. Till och med Israels barn. Och det här är otroligt viktigt, vänner. Jag går dit nu så att vi ser vad vi läser om. Lyssna. I Johannes evangeliet så ser vi i kapitel 19. Och jag ska, här finns en mycket viktig poäng. Kapitel 19 och vers 15 så står det skrivet så här. Att, ska vi se var det är. När de står inför Pilatus då skriker att, att han ska korsfästa Jesus. Han försöker på allt sätt att liksom ändra på det. Då skrek de, bort med honom, bort. Korsfäst honom, lyssna. Det här är Guds utvalda folk. Det här är kvinnans säd som skriker dessa ord. Och säger, Pilatus frågade, ska jag korsfästa er kung? Överste prästerna svarade, vi har ingen annan kung än kejsaren. Lyssna, det här är den punkten i Guds folks historia då Israels andlighet nådde sin botten. Total botten. Avfälligheten bland Israels folk blev så total att de glömde vad Gud sa i första Samuelsboken 12 och 12. Där han säger till dem, men det är jag som är er kung. Varför vill ni ha en annan kung? Nu bekänner de inför hela sekulariserade världen, romerska riket, att de har ingen annan kung än kejsare. Okej. Vad gör Gud? Romerska riket trodde de skulle vara för alltid. Vad gör Gud? Han går till en kvinna, gör henne gravid med Guds säd, kvinnans säd, eller Guds säd och kvinna. Hon blir gravid med Guds vision och med Guds makt att konfrontera romerska riket. Men kära Gud. Gud, lyssna. Titta på Rom. De kan äta oss till frukost allihopa här. Kan inte du skynda på lite? Vad ska du med det där lilla bebisen, kära någon? Och dessutom, Gud, när det där lilla bebisen Jesus föddes, varför måste han fly till Egypten? Har du ingen makt att beskydda honom? Ja, varför flyr han till Egypten då? Det är därför det, som vi sa förra gången, därför det finns ett mönster. Från Egypten kallade jag min son, både Israel och Jesus och människa från slaveriets hus till frihet. Det blir en otrolig konfrontation mellan Rom och Jesus, kvinnans säd. Och det är det största seger hittills som kvinnans säd vinner över ormens säd. Och vi vet vad som händer vidare. Och det som är intressant här då. Det är att nu går vi vidare från Jesu tid. Och efter Jesus, vem kommer att konfronteras med ormens säd och vilken konflikt kommer att utvecklas? Jo, Jesus säger i Matteus 16, 17-18 till Petrus när han svarar att du är Messias. Så säger Jesus, Petrus, det som du sa nu, det är min fader uppenbarat för dig. Och jag kommer att bygga upp min församling, Jesus talar. Han som krossade ormens huvud. Jag kommer att bygga upp min församling. Och helvetets portar kommer inte att vara den övermäktiga. Denna min församling. Som är kvinnans säd. Som är född av mig på nytt. Denna min församling kommer inom historiens ram. Att manifestera min fullständiga makt över ormens säd, därför att jag har inte gett upp min tanke med människa. Jag har fött henne på nytt. Jag kan föra henne tillbaka till hennes ursprungliga position, där hon regerar över allt i skapelsen och förvaltar allt så som jag har tänkt från början. Och jag har aldrig gett upp den tanken. Kära Gud, okej, nu går vi vidare här. Så, församlingen i Efesebrevet 3:10, så står det skrivet så här om församlingen. Församlingen är fullheten av honom som med sig själv uppfyller allt. Det vill säga Jesus, det vill säga Gud själv. Och då säger Gud, nu vill Gud, säger Paulus, genom församlingen manifestera sin mångfaldiga visdom för alla. För alla. Okej, vänner, nu sitter vi här. Och nu angår det här scenariot oss. För att vi är del av den församlingen som är kvinnans vidareutvecklade sätt, så att säga. Och som har fått otroliga proportioner nu. Nu hörde man kvinnans säd där. Tack och lov. Men förstå mig. Kvinnan säd genom historien varit en profet, ett folk, Israels folk, någon profet här och där. Sen kom Jesus och nu ser Jesus, ni kommer att göra större saker än jag har gjort på jorden. Vi kommer säkert inte att väcka, kanske kommer vi väcka upp mera döda, men det är inte det. Utan det är församlingen som är den nya människan. För att skiljemuren mellan hedningen och juden är bruten. Och Gud har skapat en ny människa i Kristus Jesus. Och denna nya människa som heter församlingen har en helig kallelse. Och det är att förvalta all Guds visdom mitt i denna värld. Och visa till ormen säd att Gud är inte misslyckad person, att han inte är död. Ännu mindre än det, utan att han är segrare överallt. Och att han förmår uppfylla vad han har sagt. Okej, okay, så. Nu kommer det fina, som kanske några inte tror på, men det här hjärtat tror på där. Okej, okay. Lyssna nu. Det här nu som Gud har tänkt med församlingen, det kommer att utvecklas till den milda grad att ormens säd kommer att bli så besegrad att det kommer att bli 1000 år av fred och jubel på denna jord. Det som det kommer att resultera i, därför att i uppenbarelseboken står det skrivet i kapitel 20 där att djävulen kommer att bindas och vara bunden i 1000 år. Hur ska han bindas? Ja, det är någon kedja väl, va? Nej, ingen kedja. Det är en bildspråk. Det som kommer att ske, det är att kvinnan säger, församlingen återupprättas till en boning för Guds fullhet. Och med den härlighet som bor i oss kommer det så småningom trycka ut ondskan från denna värld. Och helt enkelt säga till ormen säd, nu står du där din plats är. Under Jesu fötter och vi är hans kropp. Och det är därför du är besegrad, därför att han bor i oss och han har makt att göra det. Okej, okay, så det är det här som nu. Vi löper mot någonting. Vi löper mot kvinnans säds fulla uttryck. Guds uppenbarat härlighet och upprättelse av hela skapelsen genom att människan blir upprättad först. Sen kommer det lite tråkiga men oundvikliga. Någonstans måste ormen säd, när den kommer till sin fullhet, också träda fram. Och konfronteras ännu en gång med Gud. Och med Guds säd, kvinnans säd. Det då när antikrist kommer. Men det står skrivet, efter att han har varit bunden i 1000 år. Kommer han att frigöras för en kort tid till. 42 månader, 3,5 år. Då kommer ormens säd att nå sin fullhet under historien. Och konfronteras av honom. Som ingen har någon makt över. Guds egen son som kommer och dödar denna ormens säds fullhet med sin munsanda. Och det är slut då. Då har Gud upprättat det som han har sagt från början. Då har människan regerat på denna jord. Och Gud har visat att att när hon är ägd av sin skapare, då uppnår hon sin rätta syfte. Hör ni mig? Det är där som är saken. För att om djävulen får sitt herravälde över mänskligheten, så kommer djävulen att uppnå sitt syfte med mänskligheten. Och hans syfte är att slakta, att förgöra, att förstöra. Men Guds syfte är att bygga upp, att frälsa, att förändra, att upprätta. Okej, jag tar 10 minuter till. Det som är viktigt här nu, det är att förstå också hur den här konflikten, hur den sker i världen. På vilket sätt ska vi känna igen när den är på gång, va? Och det fienden har 2 metoder som han jobbar med för att förstöra Guds kvinnans säd och att förstöra Guds plan. Den första metoden är att förfölja och döda. Okej. Ingen nyhet. Genom hela historien så har alla som representerade ormens säd förföljt Guds folk och dödat dem fysiskt. Vad gör, om vi går till farao, vad gör farao när han vill få seger över Israels folk? Han befaller barnmorskorna att abortera alla Israels barn som föds, alla grabbar i Israel. Och han befaller också att hela judafolket ska bara bindas i slaveri och inget annat. Så förföljelse och fysiskt dödande är en metod. Andra metoden som djävulen använder är lite svårare ibland att fatta sig på. Det så kallade synkretism. Jag ska förklara vad det är. Synkretism är ett uttryck i teologi som betyder att man blandar det gudomliga och det mänskliga. Okej? Man blandar lite. Man skapar en religion där det finns lite plats för Jesus. Men bredvid honom är också alla andra gudar. Så Jesus var nu nöjd. Var lite solidarisk. Och kom inte hit och säg att du är den enda vägen till Gud, Jesus. Synkretism eller blandning är fiendens mycket effektiva sättet att försöka besegra eller om inte att göra Guds verk på jorden. Och det är tyvärr, vänner, hör mig vad jag säger nu. Tyvärr är denna metod många gånger mer effektiv än det första. Nästan i alla länder, ta gamla Sovjet, ta vilket land ni vill, där kommunismen eller någon annan ism satte sig över Gud, det där väckelsen brakade loss vanligtvis fruktansvärt starkt. Kina, allt annat. Men synkretism är lite lurigare. Därför att den går inte direkt emot Gud, utan den lurar människa att tro att Gud är inte enda en Gud, utan det finns gudar hur många som helst. Du faller för den som du tycker, som du fattar tycken för. Vi har i vårt land idag, på många platser i kyrkor, där du kan hitta precis vad du vill. En andlig smörgåsbord. Jesus är där någonstans också. Men mindre och mindre. Du kan gå på meditation. Du kan gå och liksom, det finns hur mycket som helst. Det är Satans sätt att försöka om inte att göra Guds verk. Hur möter det de 2 metoderna? Hur möter Gud detta så att vi förstår vad vi ska tänka lite på här? Hur möter Gud all detta när det börjar ske? Det som jag redan nämnde, det är att Gud börjar alltid konfrontera det stora antikristliga med en väldigt liten sak. Om jag säger så här nu, egentligen griper Gud aldrig in innan ormens säd och hennes aktiviteter har blivit så tydliga och så stora så att man tänker, nu är det slut med denna värld. Och då kan man tänka, Gud, varför griper du inte in lite tidigare, Gud? Nu vet ni varför. Därför att Gud vet att det är absolut värdelöst att han griper in innan människan kapitulerar och öppnar sitt hjärta för honom. Lyssna på de här orden nu i andra Moseboken. När Gud straffar Egypten för att de ska släppa Guds folk ut. Lyssna vad som sker. Det här är nu, vet inte vilken under i rad. Och nu kommer till och med Nu kommer till och med faraos tjänare, de där spågubbarna som försökte stå emot Gud så långt det gick. De kommer till farao i kapitel 9 och så säger de till honom så här. Eller vänta, ska vi se. Jag ska läsa. Ja, det borde vara. Ja, okej, det står skrivet så här. Denna faraos tjänare som fruktade Herrens ord lät sina slavar och sin boskap söka skydd i husen. Men de som inte brydde sig om Herrens ord lät sina slavar och sin boskap bli kvar ute på marken. Gud varnade dem. Jag kommer att straffa er. Jag vill inte döda er. Men de som trotsade Gud, de egentligen ville inte lyssna på det. Men sen, jo, här är den versen som jag tänkte på. Kapitel 10 och vers 7. Men faraos tjänare sa till honom, till farao. Kom ihåg, farao är representant för kvinnans, eller för ormens sed. Faraos tjänare sa till honom, hur länge ska den mannen Mose få vara en snara för oss? Släpp männen så de kan gå och hålla gudstjänst åt Herren sin Gud. Förstår du fortfarande inte att Egypten går under? Får jag fråga en sak? Är det så att även dagens värld går under det här påverkan? Uppenbart är det så. Ja, men låt mig få fråga, vem har bidragit till världens utveckling på positivt sätt mer än på nyttfödda kristna? När har vi dödat någon? Varför står de där krafterna så mycket emot Gud när Gud önskar bara gott även Egypten? Jo, därför att konflikten är evig. Det kommer aldrig att ändras innan Gud verkligen gör slut på det. Och farao är så besatt av tanken att han är Gud så att han orkar eller vill inte. Hans hjärta är totalt förhärdat. Han vill inte ens lyssna trots alla straffar. Och då skulle jag vilja fråga denna värld och denna världens ledare. Hur långt behöver det gå för att vi ska förstå att vi behöver öppna våra hjärta för Gud och ge honom chans att visa oss vad han vill? Men det är klart, ormen är listig. Hon skapar religion efter religion efter religion för att vilseleda människor. Och ingen vill tro på honom som säger, jag är vägen, sanningen och livet. Men Gud har sitt sätt att fullborda allt det här. Men förstår ni att till och med fara och tjänare kom till förstånd och sa, men förstår du inte, du förstör hela Egypten med din tjurskallighet. Okej. Okay. Jag avslutar med att säga amen, men inte nu på en gång, utan om 2 minuter. Då det som är viktigt att se här, det som jag vill bara, vänner, jag tror det här är så viktigt att vi ser det här. Förstå mig nu. Lyssna på mig, även vi har lite grann av den mentaliteten, vi karismatiker också. När vi ser att det går åt pipan i världen så att säga, så börjar vi profetera. Det kommer en mäktig väckelse. Och så väntar vi alla att på fredag nästa måndag ska hela Sverige bli frälst på 2 dagar med några kampanjer i Globen eller jag vet inte var. Och Gud säger, lyssna, det finns en farbror där. Hur gammal är han? 90 år. Honom ska jag använda. Och vi säger, Gud, hallå, vakna upp. Vad är det med dig? Titta vad som pågår. Gud, chippet är färdig. Och du ska använda den där gubben. Jo, därför denna gubbens böner kommer att skaka hela mörkrets rike. Han syns inte i människornas ögon, men i mina ögon ser jag honom. Eller han syns i mina ögon. Och han betyder så mycket, därför han är barn av den säd som jag står för. Så Gud börjar i stort sett alltid när han ska konfrontera ormens säd. Han börjar i stort sett alltid med något väldigt lite. Och vet ni vem som ser det? Det lilla. Det lilla som Gud initierar, det ser människor som är fyllda med hans ande. Som präglas i sitt tänkande av den här boken. Och inte lyssnar på Aftonbladets geggamoja. Det är människor som renar sin tankevärld genom att låta Guds ord göra genomdrag här. Och börjar tro på att Herren är kärlek, men han är inte trevlig alltid. Och att man kan inte ändra hans egenskaper till trevlig Herren Sebaot. Och hela jorden är full av hans trevlighet. Hela jorden är full idag av någon annans trevlighet. Men Gud älskar människa med en sann kärlek. Det andra systemet har aldrig älskat människa. Kommer aldrig att älska henne. Därför att hon kan inte älska. Det där systemet började med Kain. Det började med mord. Och det systemet fortsätter på samma sätt. Och Gud kommer att konfrontera den. Genom sin upprättade församling. Och visa att han är fortfarande människans första älskare. Och nu ringer Herren om. Amen. Amen.